Jag heter Tess. Jag jobbar i samma grupp som Danway och som Dag som kommer att dra Windows Phone 7-passet sen. Och jag håller på med lite allt möjligt här på Microsoft. Jag har jobbat 12 år som supporttekniker. Så jag jobbar med att fixa problem när de går fel på webbsajter. Och det är det som vi ska snacka lite om idag. Nu när alla andra har berättat om hur man gör för att göra rätt. Så att säga. Just nu håller jag på med en hel del olika grejer som Kinect, Windows Phone 7. Jag håller på med en brak och allt. Tänkte bara visa en bild som jag hittade på Penny Arcade. Bara sluta an till den här Kinect-grejen på. Tycker den är rätt snygg. Och det som står här på den här sidan, det är inte helt fel, även om det kan ses som att man försöker ta över världen. Men på Coding for Fun så finns det massor av demos som man kan dra ner till sin egen dator som gör i princip alla de här grejerna. Fast vi ändrar inte färg. Det vi ska kolla på, det är vad man gör när saker går fel. Som till exempel när man får långsamma request på servern. Och egentligen allting som jag kommer att snacka om idag funkar på till exempel WPF-applikationer eller WinForms-applikationer och sådana grejer också. Men jag kommer att visa det i ASP.NET för det mesta. Så långsamma requests, minnesläckage, krascher. Vi ska kolla på hur man använder Visual Studio Profiler. Är det någon som har använt det? Eller två. Men jag kan rekommendera. Vi ska kolla på minnesdumpar. Någon som vet om minnesdumpar är? Okej, det blir ganska mycket nytt. Kolla på ett verktyg som heter Debug Diag som man använder just för att plocka minnesdumpar. Så en minnesdump, det är egentligen en kopia av processen som den ser ut vid ett visst tillfälle. Så det är egentligen bara en binär dumpning av en process, kan man säga. WinDBG som är ett gratisverktyg som man kan läsa dumpar med. Debug Diag kan man också läsa och skriva dumpar med. Och Debug Diag är också gratis, så det är bara att söka och ladda ner. Så kollar på någonting som heter TinyGet, och det jag ska bara använda det lite grann. Det är ett verktyg som kommer med IIS Resource Kit, som egentligen bara skickar ut HTTP-requests som man kan använda för lite så här, poor man's load testing, kan man säga. Och så ska vi använda PSS Core 4 som är en liten extension som man använder i WinDBG för att kunna läsa .NET-kod. Och glömmer ni bort allt ni hör så finns det på min blogg. Där har jag en massa exempel och genomgångar och labbar och sådana grejer som talar om hur man ska använda de här grejerna. Så att se den här timmen som lite grann en bara vad kan man göra? Och så sen kan ni gå in där och se detaljerna kring hur man faktiskt gjorde det. Jag är inte så mycket för långa PowerPoint så jag tänker dra igång med ett demo direkt. Så vi ska kolla på en sajt som kraschar. Där är en sajt som inte är speciellt välskriven. Och innan jag börjar ska jag bara säga att allting som går fel under min presentation är meningen. Även om det är någonting som går fel med Visual Studio eller någonting så är det. I alla fall, vi fick rapporter om att den här sajten inte beter sig riktigt som den ska och att den går ner stup i kvarten. Om jag går ner menar jag att sajten kraschar. Så att processen helt enkelt startas om fast vi inte egentligen har bett den att starta om. Så vi klickar runt lite på den här. Ser om det händer någonting. Kan gå in i det här administratorverktyget som går väldigt långsamt. Där såg det ut som någonting gick rätt fel. Vi fick upp en krasch. Normalt sett så skulle man inte få upp en krasch här om man inte hade Visual Studio installerad på servern. Utan istället skulle man gå in i eventloggen och se ett event som talar om att sajten har kraschat. Så vi tar och går in i eventloggen och ser vad det står. Hur många av er jobbar med ASP.NET på serversidan överhuvudtaget? Många. Hur många av er har någon gång sett en krasch i ASP.NET? Okej. Okay. Förresten kanske det också blir lite nytt. Ska se här. Så när en ASP.NET-site kraschar så får man ett event i eventloggen, i system-eventloggen som ser ut ungefär så här. Som drar om att applikationspoolen som man kör i suffered a fatal communication error. Det betyder i princip att sajten gick ner och vi fick ingen kontakt med den. Nu visste vi inte riktigt vad som hände. Jag klickar bara runt lite grann och så helt plötsligt kraschar jag. Det är lite svårt att avgöra vad som var felet. Skulle man ha debuggat det här så skulle man kanske ha fått lov att gått igenom till exempel source-coden på hela sajten eller kanske gjort en massa use cases och sett vad det var för någonting som egentligen hände när sajten gick ner. Möjligtvis gå igenom lite AES-loggar och kolla när man fick 500 fel för att se vad det var för sidor som hade problem. Man kan också gå in i .NET 4 så finns det i och för sig ganska bra information i applikationseventloggen som man kan använda sig av när saker går fel. Men innan vi kollar på det så vill jag bara kolla, har ni någon koll på vad det är för någonting som kan ta ner en sajt? Vad det är för någonting som kan få en sajt att krascha?
Det kan inte vara interrupt eller nej, det kraschar inte, det kan bara välja.
Ja, precis. Det skulle det kunna bli, men det skulle inte krascha servern per se.
Utan det är en exception.
En exception skulle det kunna vara om den inte var hanterad. Så att till exempel har man en exception i ett try-catch-block så skulle den inte krascha servern, utan då skulle det bara ske, då skulle man få en sån här gul sida med en stack trace eller ja, om man nu hanterar den så skulle man ju få någonting fint där. Egentligen alla exceptions som sker i ASP.NET på vanliga request-trådar kommer aldrig att krascha servern, utan istället kommer man att få den globala felhanteringen som sker i ASP.NET som just poppar upp den här gula sidan. Men om man på en annan tråd, till exempel om man skapar en ny tråd eller om man kör på finalizer-tråden eller någonting sånt som inte är en request-tråd så att den inte kan spotta tillbaka det direkt till användaren, då kommer sajten att krascha. Så ohanterade exception är en. Några andra orsaker till att man skulle kunna gå ner är till exempel ett out-of-memory exception. Som är att man helt enkelt har använt så mycket minne så att man inte kan allokera mer. Och då kan inte .NET eller för övrigt någon överhuvudtaget gå in och hantera ett sådant problem. Utan då kraschar servern. Och det tredje, det finns fyra. Det tredje är ett stack overflow exception. Och stack overflow exception betyder i princip att man har allokerat så pass, eller man har anropat så mycket funktioner så att man har fyllt upp stacken och man kan inte göra ett funktionsanrop till. Och därför kan man inte heller göra ett funktionsanrop som skulle kunna hantera felet. Så out of memory exceptions, stack overflow exceptions, ohanterade exceptions eller någonting som händer på native-sidan. Om man till exempel anropar en com-komponent eller någonting sånt. Så i .NET, om det är ett ohanterat .NET exception så får man ett event som talar om vad det var som gick fel. Och i det här fallet så var det något directory not found exception. Men om vi inte hade det så skulle vi kunna använda oss av minnesstumpar och plocka en minnesstump när det kraschar. Så om man stup i kvarten får såna här fel på servern så kan man gå in med verktyget debugdiag och plocka en dump då. Och det ska vi göra nu. Så debugdiag det är alltså ett verktyg som man kan ladda ner gratis. Och i debugdiag finns det lite olika grejer som man kan göra. Man kan bland annat lägga upp olika regler så att den plockar en minnesstump vid olika tillfällen. Till exempel när man kraschar, när det sker ett first chance exception, alltså ett exception som kan hanteras. Man kan också lägga in en performance regel som säger att jag vill ta en dump när till exempel vi når över 90% CPU eller när ditten datten performance counter når över det här värdet. Så man kanske har problem som man kan se i performance counter som man vill plocka och se vad som händer just då. och också när ett request har tagit längre än det borde. Vi kommer att plocka, och förresten det finns också minnesläckageregler som går in och kollar och monitorerar när man allokerar minne så att man kan kolla vem som allokerar det och varför de inte gör upp det. Men vi går in och gör en crashregel. Och här kan man välja vad man ska kolla på. Till exempel alla IIS-processer kan vi ta. Vi kan också ta till exempel en speciell applikationspool om man har många applikationspooler på servern. Och här kan man då gå in också och säga om man vet att man vill plocka en dump till exempel när det sker ett speciellt typ av .NET exception så kan man gå in och göra det om man vill kolla på ett speciellt sånt. Eller alla möjliga olika andra exceptions. Vi ska bara göra en dump precis när den kraschar. Så vi går igenom här. Och bara aktiverar den nu. Och avslutar. Och då har vi den här som ligger och monitorerar. Och ser om det kraschar. Så om vi går in igen. Och ska se. Det här var meningen. Vi går in igen här och klickar runt. Så kan vi hålla ett öga på den här. Som talar om när den har plockat en dump. Så här visar den att den har plockat två stycken dumpar. För processerna lyckas krascha två gånger sedan som vi började kolla. Så nu har vi skapat en dump. Så vi har fått ett problem. Vi har skapat en dump. Och vad gör vi nu med den här dumpen? Vi måste ju kolla vad det var som hände när processen dök så att säga. Så bara genom att ta den här dumpen får vi lite information. Vi får information om att det är ett second chance exception. Ett ohanterat exception. Så ett exception som fortfarande kan hanteras är ett first chance exception. Vi får också information om vad det är för typ av exception. Med den här konstiga koden 1043435. Och det här är koden för .NET exceptions. Så här vet vi att det är ett ohanterat .NET exception som sker. Och det vi kan göra nu är att öppna upp den här i Visual Studio. Vi behöver egentligen inte ha ett projekt laddat för att vi ska kunna göra det här. Bara råka ha det. Vi kan gå in och plocka upp den här dumpen som låg på Program Files. Ska vi se. Debug Diag. Logs. Det här stod i Debug Diag. Och här plockar vi upp den. Och så har vi läst upp den nu i Visual Studio. Så det Visual Studio gör när man läser upp en dump. Det är att den visar, den har inte börjat debugga dumpen än. Utan den har bara öppnat upp och läst upp lite metadata ur dumpen. Så den kan tala om till exempel att det har skett ett exception. Vi kör V3VP-processen. Vi kör 32-bitars. OS-version, .NET-version och så vidare. Och vilka moduler som man kör. Men det är inte så intressant. Det talar inte om riktigt vad det är som händer. Utan nu vill vi gå in och kolla vad som egentligen hände. Och då har man två val. Man kan debugga med mixed som betyder .NET och native. Eller så kan man debugga bara native. Om man tror att det är ett native-problem. Native är alltså allting som inte är .NET. Vi kör upp den. Och så säger den så här. Det här är bara för att main-tråden kör någonting i native-kod som vi inte har symboler eller symboler eller kod för. Men nu nästa steg här är att vi stoppar exakt där exceptionet hände. Och vi får upp det här system IO directory not found exception. Så det här var det exception som skedde när vi kraschade och orsaken till varför vi kraschade. Hänger med så länge? Jag vill inte tappa några på första demot. Här inne kan vi också se sådana grejer som, här kan vi debugga precis som vi kan debugga normalt i Visual Studio. Så vi kan gå in och kolla på lokala variabler, vi kan göra allt möjligt. Det enda vi inte kan göra det är att vi kan inte steppa framåt. Utan vi kan bara se vad som har hänt, om man säger.
Är det här inte lite motsvarande Intelli
Trace? Ja och nej. IntelliTrace, den går in och loggar när det sker vissa exceptions. Då går den in och loggar typ vissa lokala variabler runt omkring. Det vi har gjort här det är egentligen vi har skapat en kopia av processen, av hela processen. IntelliTrace har bara en lagring av de lokala variabler som finns runt omkring. Så att den här dumpen, den innehåller allt minne som fanns i processen. Den innehåller alla variabler som, om man säger, alla objekt som ligger på heapen och allt möjligt. Medan IntelliTrace bara innehåller det lilla. Men så här enkelt, alltså gå in och plocka en dump i en crashregel i debug-diag. Läsa upp den i Visual Studio. Och wham, det kommer in precis vart vi kraschade. Och får reda på att problemet här var att, om vi ska se om vi kan få upp det här. Den kunde inte hitta den här logfilen. Vi fick ett exception och vi hanterade inte. Och därför kraschar vi. Så varför kraschar vi här och inte fick upp den här ASP.NET-gula sidan? Och svaret ligger, ska vi se om vi kan visa här. Svaret ligger här. Och det är för att vi är i finalizern, alltså i destruktorn för ett objekt. Jag vet inte om ni ser längst bak. Jättebra. Men vi är i finalizern för weak item. Och finalizern, den körs, alltså destruktorn körs på en speciell tråd, en speciell finalizer-tråd som inte hanteras som ett request. Och plocka sönder objekt, det sker ju långt efter att man faktiskt har sett själva requestet. Så användaren är långt borta när det här sker, kan man säga. Så om vi skulle fixa det här så är det egentligen bara att fixa problemet som fick oss att få det exceptionet. Alltså fixa till så att den här foldern faktiskt fanns här. Men jag tycker det är ganska coolt att man kan få upp och få in det i Visual Studio och kunna se allt inklusive lokala variabler som typ synkobjektet eller vad man nu kan ha för någonting för det här. Så man kan gå igenom och få väldigt mycket information. Så fel söker man en krasch. Man kan också plocka upp den i WinDBG om man är lite mer vill gå lite djupare. För det som man inte kan göra i Visual Studio men som man kan göra i WinDBG är just att plocka fram såna här grejer som vilka andra objekt ligger på heapen och sådana saker. Vi ska kolla lite på det sen. Så det var en krasch. Vi tog en minnesdump med debug-diag. Symboler gick jag inte igenom, men symboler, det är som en slags, vet ni, hur många är det som vet vad symboler är? Okej, några stycken. En symbol, en PDB-fil, det är egentligen en liten databas som talar om att den här adressen mappas mot det här funktionsnamnet. Och den innehåller information till exempel också om att den här funktionen har de och de parametrarna. Så att när man bygger upp en stack och ska kunna visa upp vad det är saker händer så vi bygger upp en stack så måste man gå in i en symbol och läsa upp det. Så har man inte symboler chatta så kommer man inte heller att kunna få den här stacken. Om man går in här och vi går in och öppnar upp den här filen igen. Här sätter man upp sin symbolpath. Och då finns det automatiskt genererat så att man kan gå in och sätta upp till exempel välja Microsoft symbolserver så att den kan mappa upp alla såna här funktioner som ligger i frameworket och sånt och kan visa upp dem. Så det är bara att gå in och klicka i här om man vill ha dem. Det som man har gjort själv det känner den av automatiskt på grund av att de ligger de PDB:erna som för ens egna grejer, de ligger i samma directory som DLL-filen ligger i.
Men då måste du alltså deploya med DLL-filen?
Mm. Det måste man ha gjort. Nej, inte just för dumt debugging. För vanlig debugging, då blir det lite annorlunda i och med att debuggen själv genererar dem i minnet, så att säga. Just. Mm. Nej, då måste man göra det. Man kan debugga. Ja. Man kan också ange. Ja, precis.
Okej, så du kan
ja, du kan. Absolut. Då går du in här och lägger in en ny. Så här som talar om vart de ligger. Om man inte har några symboler överhuvudtaget och fortfarande vill debugga så kan man debugga med WinDBG. För WinDBG kan läsa ut via metadata vart saker och ting, eller funktionsnamn och sådana grejer. Okej, vi går direkt på ett till demo där det går sakta. Så nu vill vi, istället för att kolla på varför en sajt kraschar, så ska vi gå in och felsöka varför det går så väldigt långsamt på sajten. Och långsamt kan ju vara lite subjektivt. Men och då ska man säga, det är väldigt enkelt att felsöka en ren hängning. För det kan man, då kan man gå in och kolla, till exempel ta en dumpfil och kolla på stackarna och se vad allting håller på med just då. Det som är lite svårare att felsöka, det är när någonting går lite halvlångsamt. Som till exempel någonting tar 2 sekunder när det borde ta typ några millisekunder eller någonting sånt. Så man inte riktigt hinner med att plocka, eller liksom, att plocka dumpar och sånt precis när det händer. Så vi ska kolla på en sån. Vi går in här och kör den här surprise med, och ibland går den här lite långsammare. Ska se. Om jag inte är så snabb så jag byter fokus hela tiden. Nu gick det långsamt. Så helt plötsligt tog den 5 sekunder istället för 0 sekunder. Och vi vill ha reda på varför det händer. Då kan man gå in och man kan reproducera i en utvecklarmiljö. Så kan man gå in med Visual Studio och använda en profiler. Hur många här är det som har använt profilers någon gång? Det finns ju många profilers förutom Visual Studio är långt ifrån de enda som gör profilers för .NET. Och även fast jag tycker väldigt mycket om .NET så vill jag inte säga att de är de enda. Så att, om ni inte gillar Visual Studio för det så gå ut och leta. Det som man ska säga om profilers det är att när man profilerar, oavsett vilken profiler man använder, så kommer den att lägga på ett visst overhead på processen. Så att saker och ting kommer gå långsammare än de gör utan en profiler. Och det ska man vara medveten om. Trots att det är väldigt många som gör profiler som kanske inte berättar den detaljen. Så det är inte något vidare bra att profilera i produktionsmiljö till exempel. Utan det måste nästan enbart ske i utvecklarmiljö. Så det jag tänkte göra här är att jag tänkte lägga upp ett lasttest i Visual Studio. Som kommer att lasttesta den här sidan som gick långsamt. Och så sen kommer vi att gå igenom och se hur man kan använda en profiler för att felsöka vad det var som gick långsamt. Så vi börjar med att skapa ett webbtest. Ska se. Web performance test. Och ett web performance test är egentligen bara man går in, browser runt lite och så sparar Visual Studio undan vad man har gjort så att man kan köra det väldigt många gånger sen och testa mot det. Ja. Nej, Ultimate lägger den i. Jag tror inte att den finns i några andra än Ultimate. Möjligtvis, jo, test. Så det jag gör här det är egentligen bara browsar till sidan. Slutar rekorda och då börjar den skapa ett webbtest åt mig. Jag skulle här också ha kunnat gå in och liksom klicka på knappar och då skulle den ha lagt upp flera grejer i just det här webbtestet. Jag väntar lite på att jag ska kolla om jag har några dynamiska parametrar som jag inte har. Och där har vi egentligen bara skapat ett webbtest. Jag ska gå in och skapa ett lasttest för att köra det här. Och börja med att gå igenom det i en väldigt enkel wizard som vi skulle kunna köra next finish på. Men jag kör display recipe. Här kan man välja om man vill lägga in tänktider, så alltså att användaren väntar lite innan man klickar på nästa grej och sådana saker. Vi väljer att bara ta default. Lägger på en konstant load med 25 olika användare. Och så bestämmer man hur man vill lägga upp distribution, alltså hur man vill lägga upp hur ofta ena testet körs gentemot det andra. Så jag lägger upp 6 stycken olika test. Låter dem distribueras lika mycket. Skulle jag vilja att den här skulle testas väldigt mycket oftare, så kan man bara gå in och välja så. Och så sen kan man lägga upp några andra parametrar, som till exempel vad användaren ska ha för, ska se, vad de ska ha för slags browser, vad de ska ha för slags nätverk och sådana grejer. Och så kan man också lägga upp performance counters. Så jag tänker lägga upp en local host. Kan lägga upp sådär. Är det förresten, jag tar och hoppar över den. Tänker köra det här testet i en minut. Normalt sett så kommer man ju, när man kör ett lasttest så handlar det om timmar istället för minuter. Men ni kommer inte orka vänta tills det är klart, så kör så. Och så kör vi igång det här lasttestet. Så Visual Studio är ganska schysst på det viset att det tar inte många knyck för att sätta upp och kunna göra sin egen lasttestning. Så det finns nästan ingen anledning till att man inte ska göra typ lasttester och sånt innan man släpper iväg sin sajt. Här får vi ut lite olika saker. Till exempel page response time. Hur lång tid det tar för requests generellt att gå igenom. Och på controller agents så får vi till exempel ut hur mycket processor, hur mycket CPU vi använder och sådana saker. Så vi ser här att response time för sidorna går i taket. Eller egentligen response time för testen går i taket. Vi är uppe på ungefär 26 sekunder per request. Men vi har extremt lite CPU-användning. Någon som vågar sig på en gissning på vad det är som händer? Ja. Diskaktivitet. Ja, skulle det absolut kunna vara. När man har en låg CPU-hängning eller en låg CPU-performance-problem, då betyder det att just den här processen ligger ju inte och matar så väldigt mycket CPU. Så vi ligger inte och arbetar så väldigt mycket i den här processen. Så egentligen betyder det att vi ligger och väntar på någonting annat. Och det är någonting annat. Skulle det kunna vara diskaktivitet?
Så du hade lockat
något objekt också. Okej. Okay. Det skulle kunna låsa, lägga i en låsning. Oftast när man har en sån här låg CPU-hängning så, eller låg CPU-performance-problem, så beror det på att man väntar på en annan process. Till exempel en databas, en webbservice. Man kanske låser medan man ligger och väntar på saker. Men i det stora hela så betyder det att vi jobbar inte så mycket, vi väntar. Och då är frågan, vad är det vi väntar på? Vi kan se i det här lasttestet att vi fick ut att sidorna, när vi körde ett stress på dem, ligger på ungefär 30 sekunder per request. Och det är ju inte så vidare bra. Det är inte så förvånande att man fick lite skrik där. Så det vi kan göra för att få reda på vad det är som händer, det är att vi kan gå in och lägga upp en performance session, så alltså en profilering av sajten. Och här har man lite olika saker att välja på. Till exempel CPU-sampling. Det använder man om man vet att det går väldigt långsamt fast vi använder väldigt mycket CPU. Så CPU-sampling, den talar om vad är det vi jobbar mest på? Vad är det CPUn håller på med och jobbar på? Instrumentation, den lägger in en marker i alla funktioner så att vi kan tala om hur ofta en funktion anropas och hur lång tid det tog att anropa den funktionen. Alltså hur lång tid vi spenderade i den funktionen. Och sen finns det .NET Memory Allocation som talar om man allokerar väldigt mycket så kan man få reda på vilka funktioner till exempel som allokerar mest och så vidare. Vi vill ju ha reda på, inte så mycket vad som tog mycket CPU, för vi tog inte mycket CPU, utan vad som tog så himla lång tid. Så vi går in och gör en sån här instrumentation. Vi säger att vi ska jobba mot den här webbapplikationen. Här kan vi egentligen välja vilken webbapplikation som helst. Men just nu har vi lagt det på testet så att det sitter ihop med testet. Men man kan göra en profilering mot en webbapplikation eller en exe-fil på sin som körs på sitt system. Och så sen allt som händer i den processen kommer att monitoreras medan man håller på och profilerar. Så även fast jag kör ett lasttest så kommer det också vara så att om jag går in och manuellt liksom gör saker på sajten så kommer de också vara med i profileringen. De profilerar alltså hela processen. Startar vi igång det här. Det här är problemet med att dema typ profilering och sådana grejer. Det tar ett tag för någon att tugga igång. Så är det någon som kan en bra vits? Nej?
Du frågar bara när du browser mix där. Mm. Använder den respektive renderingsfoto eller byter den bara ut user agent? Eller hur?
Den byter i princip bara ut user agent. Så att det betyder liksom att du skulle till exempel kunna ha en mobil browser så att den anropar den mobila CSS:en och sådana grejer. Så att ja, det är det den gör. Det finns ingen browser i bakgrunden. Så nu har den startat upp. Den går in. Det här betyder att den går in och lägger in sådana här markers och taggar i de här DLL:erna. Sen kommer den starta igång. Ska vi se här om jag kan få upp. Här så ser vi att den här är också på gång och kör. Jag vet inte varför, men det har hittills inte kommit någon browser mix som innehåller IE9. Så att det blir en uppdatering som kommer i sin tid. Ja, du kan även där välja hur du vill att browser mixen ska se ut. Jag vet inte om man kan köra det via någon slags command line, men jag är ganska säker på att man kan göra det. Så i så fall kan man ju automatisera den så. Och ju mer jag tänker på det, ju absolut. Det kan. Var det någon som hade någon kommentar om det? Nej? Precis, för det är inte så att man orkar sitta här och vänta på den här timmen eller två som ska hända. Okej, så nu har testet slutat och vi kan avsluta profileringen. Och det den gör nu när man avslutar den här och plockar upp den här är att den kommer att gå igenom alla symbolerna och läsa ut så den får ut alla funktionsnamn och sådana saker. Och det man får när man börjar, jag ska se om jag kan köra upp det i fullscreen här. Det är först och främst ett diagram som visar upp hur CPU-tiden har varit. Och här kan man välja till exempel att man filtrerar. Jag vill bara ha det som händer mellan de här två tidpunkterna. Och så sen får man information här nere om vad det var som tog så himla mycket tid. Så här kan vi se. Vi spenderar 100% av vår tid i WTWP-processen. No surprise. Vi spenderar nästan 100% av tiden i display recipe. Så, och det var egentligen bara det jag hade anrop i mina webbtest. Och så går man ner och kollar. Och slutligen kan man se att 87% av vår tid spenderades i monitor enter, som betyder att vi satt och väntade på ett lås. Så här får man upp hot path som visar upp liksom några, den pathen som man spenderar längst tid på. Så att bara genom att se det här kan vi se att i page load har vi ett problem där vi ligger och väntar väldigt mycket på lås. Kan gå in i page load. Då får vi upp koden för page load. Och här uppe kan vi se av page load hur mycket av tiden som vi spenderar i page load spenderar vi på olika funktioner. Och det här är alltså elapsed time, inte CPU-tid utan elapsed time. Inclusive kallas den, och det betyder att elapsed time, hur mycket tid spenderar vi i page load och dess underfunktioner. Vi kan också gå in och kolla om vi skulle vilja på exclusive time som visar upp bara det som... Ja, bara för det kunde man inte där härifrån, men i CPU-samplen kan man göra det. Så man kan gå in och se exclusive time, så man kan se hur mycket CPU-tid spenderar vi faktiskt i den här funktionen och inte i dess underfunktioner. Men här med profilering har vi fått reda på i princip exakt vad problemet var. Att vi spenderar väldigt mycket tid i det här låset. Och sen är problemet då, varför spenderar vi väldigt mycket tid i det här låset? Förmodligen för att den här kodsnutten tog en hel del tid. Jag tror jag med det där nere, men ja, det gick inte. Okej, så gör man när man profilerar ett performance-problem. När man ska ta reda på vad det var som tog väldigt lång tid. Om vi nu inte hade haft möjlighet att profilera det så att vi hade varit på produktionsservern och kollat. Så kan man ändå få reda på om det tar tillräckligt lång tid för att man ska kunna hinna plocka en dump medan det händer. Så jag kan gå in och kolla... Köra samma lasttest igen. Men den här gången går vi in i Task Manager. Och plockar en minnesdump. Den har svarat på. Så då. Jag ska köra Show Processor from All Users. Det man gör då är egentligen bara högerklickar. Och skapar en dumpfil. Så skapar man en dumpfil på samma sätt som man gjorde med Debug Diag. Och då kan man ju undra varför man inte använder Debug Diag här. Eller rättare sagt, varför jag inte använde Task Manager i förra fallet. Varför håller jag på att fjanta runt med en extra Debug Diag? Och det är för att när man plockar dumpar så här med Task Manager. Då plockar den en dump precis nu. Men med Task Manager kan man inte sätta upp den så att den plockar en dump vid ett speciellt event. Som till exempel en crash eller någonting sånt. Så att Debug Diag använder man om man vill plocka dumpar när någonting speciellt händer. Task Manager kan man använda om man vill plocka dumpar nu. Så nu har vi plockat upp en dump som ligger i temp directory. Kan ta och avsluta den här. Nu kommer jag avsluta alldeles strax ändå. Så, och så ska jag ta och öppna den här dumpen. Och på exakt samma sätt som vi gör här med ett låg CPU-problem skulle man kunna göra med ett hög CPU-problem med CPU-profiling och få samma hot path som tar om exakt vad som hände. Så nu har jag plockat upp den här dumpen igen. Jag tar och debuggar med Mixed. Jag går igenom och lägger upp och kollar upp alla symboler och sånt. Säger att vi vill fortsätta debugga fast den inte kunde ta om vad det var vi höll på med på den här tråden. Anledningen till att den inte kunde komma på vad vi höll på med just här, det var för att den visar att automatiskt upp den tråden som var aktiv. Och det är oftast main-tråden som inte kör någon .NET-kod som vi inte har symboler för. Okej, så nu har vi det här. Men det här hjälper inte så jättemycket om vi vill ha reda på vad processen gör. Så då kan vi gå in och använda ett verktyg som finns när man debuggar normalt också. Det här är inte bara för dump debugging. Men det är extra bra med dump debugging. Och det är Parallel Stacks. Och Parallel Stacks, den kommer att visa upp alla stackar, så alla trådar som körs i processen kommer den att visa upp stackarna för. Där. Och det de visar upp här, det är att vi har 37 trådar som alla börjar med den här konstiga grejen. Sen sprider de ut sig, så vi har två trådar som ligger och väntar på någon manual event. Vi har lite alla möjliga trådar som ligger här och väntar. Men vi letar efter några trådar som möjligtvis ligger i .NET-kod. Och då har vi 10 stycken trådar här som ligger i page load. Varav 9 av de trådarna ligger i monitor enter. Och en av dem har gått över och anropat något som heter get ingredients for recipe. Typ ett databasanrop. Här kan vi gå in och switcha till någon av de här. Plocka den där till exempel. Och då kommer vi rakt in i koden. Där vi stod på den här. Så det här är en dump. Det här är inte en process som vi håller på att debugga nu. Men ändå finns all den här informationen. Och vi kan gå in och kolla. Till exempel vad det här priset var. Till exempel vad recipe ID var. Och sådana grejer. Vill vi hoppa över till. Nu ska vi se vad. Där var stackarna. Vill vi hoppa över till en annan. Så kan vi. Kan vi göra det och kolla på vad dens recept var och sådana grejer. Och så kan vi också gå in och kolla den som låser, var den var någonstans. Nu är det bara lite synd här att det är lite svårt att se vilken där i slutet av de här så ligger en, vilket radnummer man är på. Så en av de här trådarna ligger där. Yay, jag gissar rätt. Och den ligger och kör på recept 1. Så det som händer nu det är alltså att 9 trådar ligger och väntar på en tråd som ligger och gör något databasanrop med recept ID 1. Och härifrån går man över till exempel och debuggar databasen och kollar, kanske profilerar den och ser varför det fungerar. Det kanske kollar på store proceduren som den använder och så vidare. Och nu i just det här fallet har jag lagt in en wait i store proceduren för recept 1. Så det kanske är lite klantigt av mig som site-ägare, men det ska jag fixa. Så gör man alltså när man kollar på ett låg CPU-performance-problem. Har man möjlighet, profilera, gå igenom, få upp den här analysen, kan se på hot path, kan se vart man spenderar mycket tid. Man kan också gå in på, det är inte bara den hot pathen man får, utan man kan gå in på alla möjliga olika funktioner och se hur lång tid den spenderar i dem. Hur många gånger den anropar vissa funktioner och sådana grejer. Så man kan få ut väldigt mycket information. Har man inte möjlighet att göra det så kan man ändå gå in och ta till exempel en minnesdump. Plocka upp den i Visual Studio och se vad trådarna håller på med och få ut informationen på det viset. Någon som har några funderingar om det? Ja. Vet du vad jag ja. Om du har projektet, om du har filerna lokalt. Du måste fortfarande, för att komma in i source code och sånt, så måste du ha source coden lokalt också. Det tror jag inte. Jag tror att man kan göra det i tester. Jag tror till och med att man kan göra det i mindre versioner, för dumt debugging är inte en av premium features. Det var någonting som hade en väldigt dåligt propagerad funktion, tycker jag.
Hur känsligt är det att det är samma version om man vill säga, om man ändrar lite kod, hittar den ingenting
då? Eller? Då kommer den att, det den har information om i symbolfilerna, det är vilken rad och vilken fil det är. Så har du ändrat så den raden är någonting annat, då kommer den att peka fel.
Okej, men ändrar man en annan fil?
Nej. Ja.
Lundberg till 64
bitar. Ja, det finns det. Förr så var det så att man fick installera en speciell debug drive för 64 bitar, men från debug drive 1.2 så är det bara en. Så är det på en 64 bitars maskin så installerar du 64 bitars oavsett om du har en 32 bitars process. Men det är en ganska viktig fråga ändå, för att när man plockar dumpar, om man plockar dumpar till exempel med Task Manager, om man är på ett 64 bitars system och man har en 32 bitars process, så funkar det inte jättebra. För att då får man en 64 bitars version, så det man egentligen får det är en dump som innehåller det här sys Windows on Windows, som alltså själva emulatorn för 32 bitars. Man kan få ut information ur det ändå, men inte med Visual Studio.
Jag kanske skulle vilja slå ett slag för ett kusinverktyg till Debug Drive.
Ja.
Och dump från
system. Absolut, absolut.
Framförallt tyckte det var himla fint när man har en, istället för en webbapplikation har en Windows-applikation och får en liten snurrande munk som betyder att applikationen inte är tillräckligt responsiv. Så finns det en kvadratsparameter på toppdumpen när man startar exen. Så använder man den här parametern och då får man automatiskt en dump med samma kriterier.
Precis, så för er, om ni andra inte hörde, så från SysInternals så finns det ett verktyg som heter ProcDump som är mycket, mycket mindre än DebugDiag. Så egentligen så är det ett bättre verktyg än DebugDiag för att plocka dumpar med. Och det den gör, dels kan man plocka dumpar i hang mode, alltså plocka dumpar precis exakt nu. Eller så kan man sätta upp, som du sa, kriterier för att plocka dumpar, till exempel när den har gått över 100% CPU i en viss tid eller sådana grejer. Så den har mycket av funktionaliteten som DebugDiag har. DebugDiag är förutom ett dumpverktyg ett analysverktyg. Så att det är egentligen där som den kommer till sin riktiga rätt, att den kan analysera dumpar också. Och så har en leak tracking som inte ProcDump har. Så man kan lägga in, om ni såg så här, regeln för att kolla minnesläckor. Där kan man gå in och monitorera vilka som allokerar mycket minne och sådana grejer. Det är ju inte ProcDump. Men andra sidan är ProcDump några 100K. Och det är så här kopierat till servern. Du behöver inte installera någonting. Utan det bara, och det kan ju vara ganska viktigt i vissa fall. DebugDiag ska inte ändra någonting vitalt, men det kan ändå vara lite läskigt. Det DebugDiag gör i och för sig som kan vara lite tråkigt på en server, det är att den kan lägga upp hang och crash agents som ligger och monitorerar just hängningar och crasher även när man inte har några regler. Och det kan vara någonting som man kanske inte vill ha. Jag ska kolla på det sista, och det är ett minnesläckage när man använder väldigt mycket minne i en process. Jag ska se om jag tar och matar ner den här. Då kan du kolla på den här V3V-processen och se hur mycket minne den använder. Så om jag går in här och kollar på den här Search Recipes, så den ökar ju lite grann, men det är inte så här överdrivet jättemycket varje gång. Så det jag ska använda lite grann för att stressa det här, för jag vet att den här tar ganska mycket kraft, det är att jag ska gå in och köra ett stresstest. Men inte med load testing den här gången, utan med ett annat litet gratisverktyg som kommer med IIS Resource Kit som heter TinyGet. Det var det här som jag snackade om i början, som egentligen bara skickar iväg HTTP-request till servern. Den har inga features som vilken browser den skickar som eller någonting, utan det är egentligen bara ett HTTP-request. Och då skickar jag iväg till den här sidan så startar jag 20 trådar som loopar 200 gånger. Så jag kommer skicka sammanlagt 4000 request till den här sidan. Vi kör igång den och så kollar vi lite grann på hur minnesanvändningen ser ut för den här. Och då ser ni att den spricker iväg ganska häftigt. Minnet stiger rätt okontrollerat på den. Så någon typ av problem har vi där vi läcker minne. Och då kan man ju tycka att i .NET kan man inte riktigt läcka minne. För att garbage collectorn tar ju reda på det. Och det är rätt i sig. Garbage collectorn kommer och garbage collecta allting som den får garbage collecta. Däremot om du säger att till exempel, som vi kommer att se i det här fallet, att saker och ting ligger i en session, så kan inte, om man har saker i en session, så kan ju inte de plockas bort av garbage collectorn förrän den sessionen har timat ut. Lägger man någonting i cache så har ju inte garbage collectorn rätt att plocka bort det och så vidare. Så när man läcker minne i .NET så beror det inte på så mycket att man läcker för att man har tappat bort någon pekare eller någonting sånt, utan det beror väldigt mycket på att man faktiskt håller i minnet, fast man kanske inte nödvändigtvis vet att man håller i allt det här minnet. Så vi ska gå in och plocka en minnesdump av den här också med Task Manager. Ni ser att den här tar lite längre tid på sig att dumpa, och anledningen är för att den kommer att skriva ner alltså alla de här 214 meggen kommer den att skriva till disk. Så ju större processen blir, ju längre tid tar det att dumpa. Och det är någonting som man ska vara lite medveten om, till exempel om man har debug diag och man ser åt den och dumpar varenda gång man får ett .NET exception, så kommer den pausa processen så lång tid som det tar att dumpa processen. Så man ska inte liksom vara överdrivet påstridig med att dumpa allt möjligt. Dessutom så fyller man ju upp disken rätt snabbt om man gör det. Okej, så om vi nu ska köra det här när dumpen, nu sa jag ju att debug diag, förutom att vara någonting som man plockar dumpar med, så är det också ett verktyg som man kan analysera dumpar med. Så jag tänker öppna den här. Ska se. Det var den här. Jag får se. Så. Och i debug diag finns det då till exempel ett analysskript som går igenom och kollar de vanligaste problemen, går igenom och ser om man har råkat ut för dem. Till exempel om man har väldigt mycket i cachen, om man har väldigt mycket objekt på large objektiv, där alla objekt av 85,000 byte stannar, och lite olika sådana här grejer. Och så kommer den att rapportera det. Så jag skrev det här skriptet för ganska länge sedan, och det har nu blivit en del av debug-grejen. Så när du laddar ner det så får du det här. Så det jag gjorde var alla de grejer som jag hittade och skrev artiklar om, har jag i om jag kan automatanalysera dem, så har jag lagt in dem i det här skriptet. Så att mycket av det man behöver göra manuellt kan man göra bara genom att köra det där. Så vi startar analysen där. Och så ska vi se om vi är lite snabbare än debug diag, för vi ska använda WinDBG samtidigt. WinDBG, det kommer med Debugging Tools for Windows. Också ett gratisverktyg. Men ett gratisverktyg som tyvärr är lite svårt att använda, för om man inte har debuggat förut. Det läser native dumpar, så om vi kan gå in här och kolla på när det är V3BP. Så. Och då visar den upp det här fräcka user interfacet. Det här var pre-metro kan man säga. Och här kan man alltså skriva en massa kommandon, ungefär som i PowerShell, för att få ut information ur den här dumpen. För att vi ska få ut någonting överhuvudtaget på .NET-sidan så måste vi använda oss av en extension som heter PSS Core 4. Som också finns att ladda ner gratis. Eller så kan vi använda SOS som kommer med frameworket. Så jag laddar upp SOS från det stället där den heter CLR-delar. CLR-delar är man säger huvuddelen i frameworket. Och här kan jag nu gå in och till exempel göra såna grejer som kolla på den här dump heap start. Alla de här kommandona och sånt, det finns på min blogg om ni är intresserade sen. Men det här kommandot gör det att den kommer att dumpa ut alla objekt som finns. Alla objekt som vi har skapat på .NET-typen och som vi inte har garbage collectat kommer den att visa upp. Så allting som vi har allokerat i processen kommer den lista här. Fast i statistikform förhoppningsvis. För annars skulle vi sitta här hela dagen och kolla igenom objekt. Nu tar den här lite tid för att den andra jobbar på 100% CPU också den här. Och anledningen till att man kan gå igenom och kolla ut objekt så här, eller lista ut objekt, det är för att på .NET-typen så lägger sig objekt bara efter varandra. Så här. Så att istället för som i C++ där man allokerar lite minne här och lite minne här och lite minne här, så allokerar man egentligen en stor minnesarena och så sen i den så allokerar man bara efter varandra. På det viset kan man inte bara gå igenom så här, utan garbage collectorn kan ha hand om den och det är väldigt snabbt att allokera objekt i .NET eftersom man bara behöver skjuta fram en pekare och allokera ett nytt objekt. Så här får man en listning på allting som finns i den här processen. Till exempel kan vi se här att vi har ungefär 500 000 strängar som totalt sett tar upp 35 meg. Vi har en massa integers, vi har typ 28 000 recept. Och det kan ju kännas lite kanske på en lite mycket tycker jag. Nu, vad som är mycket och vad som inte är mycket, det vet man ju kanske bäst om man har utvecklat sajten själv och vad man förväntar sig att hitta där. Men det här kändes väldigt mycket för mig. Jag kan gå in och lista ut alla de här objekten genom att använda method table. Method table, det är som en slags ID för den typen, den klassen som talar om vad den har för fält och lite sådana grejer och hur klassen ser ut. Så jag dumpar ut alla dem. Kan ta och break efter ett tag. Och så kan jag plocka ut en speciell, ett speciellt recept och köra dump obj. Ett kommando som dumpar ut själva det objektet. Så det här är liksom, har du en, kan du plocka en dump av en process? Om ni har en applikation som ni delar ut till en massa användare och ni, och de kör den på sin maskin, då kan de plocka en dump och då kan de komma åt alla objekt som finns i dumpen. Vare sig det är strängar med password eller vad som helst. Så det är bara lite information om att det kanske är dags att använda save string som man använder passwords och sådana saker. Men det var en liten parentes. Här har jag plockat ut ett recept. Och då kan man gå in, precis som det skulle vara i Visual Studio, så kan man gå in och kolla på parametrar. Så här kan vi till exempel se att receptnamnet var waffles and jam. Så man kan få ut exakt all data, precis som man debuggar i Visual Studio och hade all kod och hade allting. Så alla objekt kan man komma åt. Men det var inte här, det vi var här för, utan vi skulle ha reda på lite grann varför vi använder så mycket minne. Så jag kör den där igen. Får hoppas att den går lite snabbare den här gången. Väldigt transitiva, eller vad de heter, att de ska bara leva en väldigt kort period. Så frågan är varför de här lever så väldigt länge. Så om vi dumpar ut dem, ska vi dump heap så. Låter den där gå. Så sen ska vi köra ett kommando som ser varför de här ligger kvar, eller vad det är för någonting som håller i dem som gör att vi håller kvar dem i minne och alltså har väldigt hög minnesförbrukning. Tror jag. Breaker, nej. Problemet är att om man breakar så kommer inte alltid nästa kommando funka så jättebra. Kommando som jag använder för att få reda på varför det ligger kvar heter gc-root. Och det kör man på ett objekt så här. Och det den gör när man gör gc-root är att den går igenom alla objekt som finns på heapen. Och så kollar den, håller det här objektet en pekare till exempel vår ASPX-sida. Och den går igenom, först går den igenom alla trådar, sen går den igenom alla statiska variabler och sådana prylar, weak handles och strong handles. Tills den hittar en länk till den här, om det nu finns någonting som håller i den. Och då får man ut någonting som heter en rootkedja som talar om varför vi håller i den. Så här har vi till exempel en runtime. En runtime finns det en för varje applikation som varje applikation som körs. Den har några cache-objekt som i sin tur innehåller en sessionsvariabel, när improc session state, som i sin tur innehåller en state item collection. Oj, nu ska jag. Synd att den här ska komma igång just där. Ska se. Här. Den innehåller en state item collection. Och i den state item collectionen finns av någon anledning en list view som håller en pekare till min ASPX-sida. Så vi kan gå in och kolla på det här state item collectionen. Alltså det är en sessionsvariabel. Med andra ord. Vi kan gå in och kolla vilken sessionsvariabel det är. Genom att dumpa ut den. Och då kommer vi in på sådana grejer som key, sessionskeyn, my last search. Så i sessionsvariabeln my last search har jag lagt in en list view. Okej, det var inte så mycket konstigt, men där kan man väl lägga in en sessionsvariabel. Men frågan är varför den håller tag i den här ASPX-sidan. Och svaret är, om vi går in och kollar på den här listviewen och se vart den här pekaren finns. Det vi letar efter är alltså en pekare till 7cc4 där. Ska vi se. Man blir snabbare i ögonen när man har gjort det här några gånger kan jag då. Här har vi variabeln som håller tag i den där ASPX-sidan. Så det är en list view har en medlemsvariabel page som egentligen pekar tillbaks på den sidan man satt den på. Och så är det med alla user-kontroller. Alla user-kontroller pekar tillbaks till den sidan som de ligger på. Så att stoppar man en user-kontroll av vare sig det är ens egna user-kontroller eller till exempel i det här fallet en list view i session scope, så håller man med det också i själva sidan och allting som den sidan har. Så alla andra objekt som ligger på den sidan. Så det är väldigt scary att lägga user controller eller andra GUI-objekt i session scope. För att de pekar på så väldigt många andra grejer. Du suckar. Känner du igen dig? Nej, jag vågar inte säga. I alla fall, så det kontentan av just det här är att om man ska lägga någonting i session scope så ska man ha jävligt bra koll på vad den pekar på så att man inte råkar lägga en massa referenser till andra objekt där. Men session scope, typ alltså om du lägger session bracket, min variabel lika med typ en sträng, eller i det här fallet så man lägger. Kan se om här. Här till exempel. Är där vi faktiskt la den i session scope. Så. Jag vet att jag har dragit över tiden så jag ska snacka jättesnabbt. För att kolla på en minnesläcka så kan man alltså gå igenom och plocka en minnesdump, kolla upp den i, lägga upp den i WinDBG och så sen använda kommandon för att dumpa ut allting som finns på heapen, kolla igenom och se vad det är det finns mycket av eller vad det är som man tycker att det finns mycket av. Och jag har skrivit massa artiklar om hur man får reda på vad det är som det finns mycket av, liksom vad tekniker och sånt som man kan använda för att fatta vad det är mycket av. Debug-diag, nu har vi inte kollat på det, men analysen där visar också upp typ de här mest använda objekten, hur mycket som ligger i cache och session scope och sådana saker. Så att mycket av det här arbetet behöver man inte göra själv, eller åtminstone kan man gå in i debug-diag och låta den analysera och se så att man får en liten hint om vart man ska börja kolla. Och med WinDBG kan man alltså få ut extremt mycket information som man kanske inte nödvändigtvis vill visa upp för alla möjliga. Och för att kunna dumpa en process så behöver du egentligen bara ha rättigheter på den processen. Alltså du behöver bara kunna köra, vara den som kör den processen eller ha admin-rättigheter på, den, på det systemet. Så att en ASP.NET-applikation, ja, där kommer ingen annan kunna gå in och köra på er server och dumpa. Men har ni en WPF-applikation så kan användaren som har det på sitt system dumpa och få ut alla strängar och sånt. Så. Och har ni glömt bort någonting så är det bara att gå in på min blogg. Som alltså är blogs.msdn.com/test. Tack så jättemycket för mig och tack för att ni satt kvar även fast jag drog över. Förlåt.